Eller våran karaktär och egenskaper som Gud vill hjälpa oss att odla. Och det kan handla om egenskaper eller uttryck som kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet och så vidare. Innan vi läser dagens text så skulle jag vilja att vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig, Herre, för att vi nu ska få läsa från ditt ord, Herre. Ditt ord, Herre, som vill ge oss näring för våra själar och kroppar. Och Fader, jag ber dig verkligen om att det vi ska se närmare på idag, Herre, inte ska kännas som en börda som läggs på oss, utan att, Herre, vi skulle få längta ännu mer efter att få se frukt växa till i våra liv. Att vi skulle få blomma ut, Herre, så att frukten får födas fram. Herre, tala till oss genom ditt levande ord. Det ber jag dig om, Herre. Möt med oss. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi läsa dagens text som i en del bibelöversättningar har fått titeln Fikonträdet som inte bar någon frukt. Och texten som jag ska läsa, den är hämtad ifrån Lukas evangeliets 13:e kapitel. Lukas, det 13:e kapitlet, och jag kommer läsa verserna 6-9 om du vill följa med i en egen bibel. Och där står det så här. Sedan berättade han, alltså Jesus, denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann inget. Då sa han till trädgårdsmästaren: i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Fikonträdet. Jag tror att de allra flesta av oss har nog någon gång kanske smakat på fikon. Min mamma, hon brukar göra goda fikonbollar som är gudomligt goda, som vi brukar äta ibland på jul. Men det flera av oss kanske inte vet, det är att fikonträdet, det var väldigt speciellt. Och det är ett av de kanske allra mest värdefulla träden på Jesu tid. Det kanske vi inte tänker på när vi läser den här texten. Men för de som lyssnade på Jesus när han talade ut denna liknelse, så var fikonträdet något fantastiskt viktigt. De var säkrare att odla än vinbuskarna. Och om man hade tur så kunde de ge skörd upp till 3 gånger inom loppet av 10 månader. Så det här var ett viktigt träd för människorna på den här tiden. Men det finns bara en liten hållhake med fikonträd. Och det är att de behöver 3 år på sig innan de kan bära någon frukt överhuvudtaget. Mannen i Jesu liknelse, han hade väntat ut de där 3 åren. En del som tolkar bibeltexterna tänker att han kanske till och med hade väntat de där 3 obligatoriska första åren. Och sen hade han väntat ytterligare 3 år. Så kanske det var. Det säger inte riktigt berättelsen. Men han hade i alla fall väntat 3 år och nu var han frustrerad, som vi förstår i texten. Den här herren som hade planterat trädet, och så går han till sin trädgårdsmästare som skötte om hans vingård, och så säger han: ja, men vet du vad, det här trädet, det, hugg ner det, ta bort det. Det bär ju ingen frukt. Det enda det gör det är att det suger ut marken och tar upp ett utrymme. Men så säger trädgårdsmästaren: nej, men låt det stå kvar. Ge det 1 år till. Vänta lite. När vi idag, 2000 år senare, läser den här texten, så måste vi påminnas om att för dem som hörde Jesus första gången så hade den här liknelsen en väldigt speciell innebörd. Och den behöver vi på något sätt ta in först för att vi ska förstå ännu mer av djupet i den här texten. I Bibeln så talas det nämligen om fikonträdet som ett uttryck för Guds välsignelse. Och väldigt ofta så används fikonträdet som en symbol för folket Israel som skulle få del av Guds välsignelse. Och folket Israel var de allra mest värdefulla av folk i Guds ögon. Det var hans förbundsfolk, de han hade utvalt framför andra folk. För att de genom sina liv skulle bära frukt som skulle på något sätt väcka andra folks tro på den levande guden. Deras liv som blev välsignade av Gud skulle bli en frukt som skulle få fler att vilja söka en relation med Gud. Tanken var ju att de skulle lyda Gud, att de skulle leva med Gud, att de skulle hämta sin näring och sin energi hos Gud i lagen i Gamla testamentet så att de skulle kunna bära frukt. Det här hade Gud gjort. Han hade försökt att hjälpa sitt folk så att de skulle omvända sig. Han hade talat, som vi förstår när vi läser Gamla testamentet, till sitt folk genom profeterna. Och gång på gång uppmanat dem: hörni, här är jag. Kom, vänd om. Kom till mig. Gå inte era egna vägar. Gör inte det som ni tänker är bäst i ert eget liv. Utan läs och följ lagen som jag har gett er. Han hade talat genom sitt ord, genom lagen, genom profeterna. Och till sist så talade han genom Jesus, sin son. Och vad mer skulle Gud nu kunna göra än att ge av det bästa han hade? Att ge sin älskade son för att hans folk skulle tro på honom och följa honom. Det här var liksom punkten när Gud säger enough is enough, nu räcker det. Och någonstans när Jesus delar den här liknelsen så har det gått nästan 3 år sedan han påbörjar sin, vad vi brukar kalla för, sin offentliga tjänst. Från det att han hade tagit ett steg in i Nasarets synagoga och sagt att jag har kommit med ett budskap om Guds rike. Och nu har det gått nästan 3 år. Så för de som lyssnade då för 2000 år sedan så blev Jesus liknelse någonting väldigt speciellt. Och det behöver vi ha med oss. Det judiska folket var som ett fruktlöst träd. Till det yttre så såg det ut som att de hade liv. Alltså allt till det yttre verkar som att ja, men de lever ju. Men i det inre, i deras liv, bar inte frukt. Och det här tänker jag att vi som kristna kan drabbas av ibland. Vi kan ha alla de där yttre markörerna på att vi är kristna. Vi kallar oss kristna. Jag funderade på hemma i häromdagen. Alltså, jag har ju massa prylar hemma som till det yttre säger någonting, vittnar om att jag tror på Jesus. Jag har en gammal kaffekopp som det står WWJD på. What would Jesus do? Jag tror det står det på den. Jag har ett sånt där armband. Hur många har inte haft det liksom? Korset kring min hals. En t-shirt med ett coolt tryck på, tyckte jag då i alla fall. Vi kan ha den där silverfisken som en del av er har på bilen. Vi kan ha korset som hänger på backspegeln. Vi kan ha alla möjliga grejer i våra liv som till det yttre säger att vi är kristna. Är ni med mig? Till det yttre så säger den där Jesusfisken på bilen att ja, men det är ju en broder i Herren. Så är det inte den som har tagit över bilen och inte vet vad det står för. Men så verkar allting okej. Men deras liv bar inte frukt. Du och jag, vi kan ha alla de där yttre markörerna. Vi kan ha en massa kristen litteratur hemma. Vi kan be med en underbar röst. Vi kan ha den där fisken på bilen. Vi kan ha det där armbandet eller korset kring halsen. Men Jesus poäng är ju någonstans att livet, det nya livet med honom, är mycket mer än så. Alla de där grejerna säger egentligen ingenting om du och jag inte bär frukt. Nu är frågan då, vad säger det här oss som lever nu, 2000 år senare, som inte är det judiska folket? Vad har den här texten att säga? Vad handlar det här om? Och vad har det att göra med det nya livet som vi alla får leva med Jesus? Jag vill dela några korta saker. Och för det första, och det här tänker jag är det viktigaste vi ska ta med oss från den här texten, innan vi tar med oss någonting annat. Att Gud har tålamod med dig och ditt liv. Det tycker jag är jätteviktigt. Att Gud har tålamod med ditt liv till en viss gräns. Tidigare i Lukas evangeliet så berättas det om Johannes döparen som kom före Jesus för att visa vägen och förbereda vägen för Jesus. Och han använder det här med att bära frukt som en bild, en metafor för att tala om att leva i lydnad inför Gud. Men jag tänker också att det är viktigt att du och jag inte tappar bort att vid sidan av det här med lydnad inför Gud så måste vi komma ihåg att Gud har tålamod med oss. Gud har enormt mycket tålamod med dig och mig. Och det är min första punkt om du antecknar. Gud har tålamod med oss. Antagligen mer tålamod med dig än vad du kanske har med dig själv. Mer tålamod med dig än vad du har med andra människor i din närhet, eller hur? Så är det ju ganska ofta. Och jag tänker någonstans att ibland när vi känner att tålamodet tryter, då skulle vi må gott av att påminna oss om vilket enormt tålamod Gud har för oss. Eller hur? Många av oss, vi går runt med en bild av Gud, och det har varit mitt fall också. Går runt med en bild av Gud som primärt som krävande. Som hela tiden sätter nya krav och som lägger någonting tungt på som vi inte kan leva upp till. Som är dömande. Som saknar allt av vad ska man säga, medkännande, medlidande eller förståelse. Men Gud har tålamod. I den här texten, om vi läser den, så förstår vi att den man som har vingården, det är en symbol för fadern. Och den som är trädgårdsmästaren, det är Jesus. Och här ser vi ett tydligt exempel på att Jesus är våran medlare. Som säger till fadern, fader, ge dem en chans till. Låt oss ge dem en chans till. Så ska du se att det säkert blir frukt på det här trädet. Någon har sagt, och jag vet inte vem, men jag tycker det var bra grejer, har sagt så här om tålamod. Att tålamod med andra, det är kärlek. Tålamod med sig själv, det är hopp. Och tålamod med Gud, det är tro. Och jag tror så här, att det finns säkert människor runt omkring dig och mig som håller sig borta från Gud. Som inte vågar komma nära Gud. Därför att de ser på Gud som en hård, dömande person. Full med krav. Som inte går att leva upp till. Och jag tänker någonstans att när Guds eget utvalda folk, de han älskade över allt annat, inte lever upp till de kraven. Så talar ju dagens text om att han visade dem tålamod också. Till dig som kanske är ny i tron så vill jag uppmuntra dig att göra det som texten också indirekt faktiskt talar om. Att ge Gud tid i ditt liv. När man planterade fikonträdet så fick det 3 år för att det först skulle få utveckla sitt rotsystem som är väldigt komplext. Och det här som ni ser på bilden här uppe, det är ett annat typ av träd i samma familj. Där rotsystemet sprider sig något enormt för att trädet ska kunna stå pall. För att trädet ska kunna hämta upp energi. För att trädet ska kunna växa. för det andra. För samtidigt som vi påminner oss om att Gud har ett enormt tålamod med oss, så säger också texten med ett stort allvar att Gud också vill se frukt i våra liv. Enligt Bibeln så är du och jag skapad av Gud för att bära frukt. Lyssna här på vad Paulus skriver i Kolosserbrevets första kapitel, vers 10. Där står det så här: målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Hur då? Jo, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskap om Gud. Målet för ditt liv, min vän, målet för våra liv tillsammans, det är att växa i kunskap om vem Gud är, alltså vad han vill med våra liv. Men att vi också ska bära god frukt i alla slags gärningar i våran vardag. En del av er, ni har hört mig flera gånger relatera till att jag tycker väldigt mycket om att odla tomater. Och jag tycker det är så spännande att tidigt på året plantera olika tomatfröer och se de där plantorna växa upp. Och om jag planterar tomater hemma så är det ju givetvis för att jag vill se tomater, eller hur? Jag gör det ju inte för att jag tycker att blommorna är jättefina, även om de är det, men de trillar jag av ganska snabbt. Men när jag planterar tomater så är det för att jag vill se frukten av plantorna. Och på samma sätt är det med Gud. Han har skapat dig för att vara som det där fikonträdet som bär rikt med frukt året om. För att vittna om hans välsignelse och godhet. Nu kanske du sitter och tänker, men vadå, räcker det inte att jag liksom lever och andas? Är inte det nog? Vill Gud ännu mer? Ja, det vill han. Hade vi läst inledningen på den här texten eller på det här kapitlet i de första verserna, så talar Jesus på ett tydligt sätt om att vi alla som vänder oss till honom och omvänder oss och går hans väg måste vara villiga att låta frukten växa till i våra liv. Det här var ju judarnas stora utmaning. De trodde på Gud, men de accepterade inte Jesus som Messias. De trodde på Gud någonstans, men de löd honom ändå inte. Och Jesus poäng till dig och mig blir någonstans att om vi säger att vi tillhör Jesus, så måste det också ta sig synliga uttryck i våra liv. Inte genom att vi har det där armbandet eller korset eller kaffemuggen eller fisken på bilen i första hand. Det där betyder ju ingenting. Utan att ditt och mitt liv bär frukt. Ibland tänker jag att vi kanske gör det här svårare än vad det är. Men det Jesus talar om, det handlar ju om att han vill vara nummer ett i våra liv. Och när han är nummer ett i våra liv så ger det resultat. Och den stora frågan för oss blir förstås, vilka frukter växer till i mitt liv? Har du tänkt på det? Vilka frukter ser du i ditt eget liv? Eller en ännu jobbigare fråga. Om du skulle gå till någon som du har förtroende för och fråga den personen, vilka frukter ser du att det växer i mitt liv? Är det de där goda frukterna? Kärlek, tålamod, mildhet, frid. Eller är det de där sura citronerna, tistlarna som gör ont? Vilka frukter växer i ditt liv? Vad är det som blommar i ditt liv? Skördar du kärlek med det du säger och gör? Sprider du frid ibland dig i gemenskapen här i församlingen, bland dina arbetskamrater? Uttrycker du tålamod emot människor du möter? på samma sätt som Gud har uttryckt stort tålamod över dig. Utstrålar du vänlighet mot den som inte alltid är vänlig mot dig? Är du en människa som skulle beskrivas som en god människa? Är du trofast, ödmjuk och självbehärskad? Det där är ju jobbiga frågor, hörni. Men det är det som är Jesus poäng. Att vi måste ställa oss de där jobbiga frågorna. Om vi sätter vårt hopp till honom som våran herre och frälsare, så är det ju det handlar om. Bär det här frukt i mitt liv? Kan människor se på Henrik Korslind eller på Johan Karp eller Roger Lidberg eller Johannes att ja, men det här är en person som lever nära Guds ande, som utstrålar, som handlar med kärlek, tålamod, ödmjukhet, självbehärskning, frid? Är det frukten i ditt och mitt liv? Eller för att använda Jesus ord, växer det tistlar? Gud, han har skapat dig, min vän, för att vara det där fikonträdet. Och eftersom han har gjort det så tänker jag att han också förväntar sig den goda frukten i våra liv. I Matteus kapitel 12 så säger Jesus så här i vers 33. Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten är dålig. För på frukten känner man trädet. Jag planterar ju inte tomater i hopp om att det ska börja växa gurkor på den här plantan, eller hur? Eller någonting annat. Och på samma sätt så längtar Gud efter att de goda frukterna ska få växa i våra liv. Är ni med mig? Några stycken. Ja. För det tredje. Jesus, han vill vara trädgårdsmästaren i ditt och i mitt liv. Vad innebär det då? Han vill ju vara den som ger näring till oss, tänker jag. Idag så finns det ju så otroligt mycket som vi kan hämta näring i. Det handlar om böcker och tidningar vi läser, media som möter oss genom reklam, tv, film, alla möjliga intryck, andra människor. Det är så otroligt mycket som vill ge oss näring och som ibland till och med tränger sig på i livet. Men Jesus längtar efter att få vara den som ger dig och mig näring. Som är den goda jorden som vi låter rötterna finna sitt djup i. I vers 8. För något år sedan, det var nog när jag skulle vara hemma och vara pappaledig, så var det någon här i församlingen som väckte ett intresse för kaffe. Jag vet inte om det var att jag tänkte att jag skulle ha mycket tid över när jag var hemma med Sigrid, men vi skaffade en kaffe, en espressomaskin hemma. Och det tog inte så lång tid förrän jag förstod att det här är ju en sån, alltså att man kan nörda ner sig totalt i det här med kaffe. Några ler lite igenkännande nu. Det jag upptäckte ganska snabbt är att te med kaffebönor, precis som det ska vara med vindruvor. Nämligen att kaffebönorna, de hämtar upp sin smak, sin karaktär av jorden där de växer, av omgivningen och av andra träd och växter som finns runt omkring. Är ni med mig? Och på samma sätt är det ju med dig och mig. Gud vill att vi ska hämta våran karaktär, det där speciella, genom att vi finns i hans mylla och suger näring ifrån hans ord, ifrån bönen och den egna andakten med honom. Där vill han föda oss och ge oss näring som vi behöver för att växa. Men han vill också vara den som ansar våra liv. Alltså apropå den där lite jobbiga frågan, vad är det för frukt som ditt liv förmedlar? För ibland så blir vi ju lite som ogräs, vildvuxna. Plötsligt så sticker det upp något sidoskott som stjäl energin ifrån resten av plantan. En riktigt god vän till mig, han hade några riktigt fina björkar på sin härliga strandtomt. Och så efter några år så tog de där björkarna sig ganska rejält. Det var väl en näringsrik jord så de växte sig jättestora precis framför fönstret till hans havsutsikt. Så med min hjälp så reste vi en stege, han gick upp och sen började han ansa de här björkarna. Och några år senare så visade det sig att han inte hade några björkar kvar i princip. De överlevde inte den där hårda ansningen. Och skulle du fråga Peter så skulle han aldrig någonsin påstå sig vara trädgårdsmästare eller arborist eller vad det heter. Han skulle aldrig påskina att han vet hur man beskär björkar. I synnerhet inte nu tror jag. Men ibland så vill ju du och jag gärna vara trädgårdsmästare i vårt eget liv. Får inte tala om de där gångerna när vi tror oss vara trädgårdsmästare i den andres liv. Och så går vi loss med sekatörer och saxar och yxor och sågar. Och så blir resultatet förödande. När vi gör oss till trädgårdsmästare och tar den uppgift som är Kristus. Att ansa våra liv. I Johannes 15 kapitel vers 2 så står det så här. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att han bär mer frukt. Alltså när Gud ansar ditt och mitt liv, jag hoppas du lägger märke till det. När Gud ansar ditt och mitt liv så behöver inte det vara av ondo. Utan hans vilja är att du och jag ska bära ännu mer frukt. Inte att han liksom vill sätta dit oss eller göra livet surt för oss. Men därför att han vet den inneboende potential som finns i våra liv. Han har ju skapat oss och vet vad vi skulle kunna bli. Om vi bara tillåter honom att varsamt men noggrant ansa bort det där som annars kanske stjäl frukten ifrån oss. Så jag vill uppmuntra dig avslutningsvis att fundera över vilken frukt växer till i mitt liv. Är det andens frukter som jag räknar upp? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet och självbehärskning. Är det det som växer till och som blommar ut? Och det här handlar inte i första hand om våra egna ansträngningar. Utan om någonting som Gud vill göra genom oss. Genom sin heliga ande. Alltså tänk på det. Fikonträdet anstränger sig inte för att producera fikon. Det bara är ju. Och fikonen kommer som ett resultat av den näring som de suger upp. Av det ljus som strålar fram. Av det regn som flödar fram. Och samma sak vill Gud göra genom sin ande i våra liv. Och till dig som kanske inte lever med Jesus idag. Som inte liksom har sagt ditt ja till att låta honom vara din trädgårdsmästare. Så är Bibeln tydlig. Att vi blir inte kristna genom att vi bär frukt. Tänk inte så. Det handlar inte om att du och jag ska anstränga oss mer. Utan Bibeln talar om att tro. Handlar det om? Det handlar inte om gärningar. Utan om att vi uttrycker att Jesus Kristus, han är min Herre och frälsare. Han har haft tålamod med mitt liv. Och han ska få ansa det så att jag får bära frukt. Så att jag får vara till välsignelse. Och redan idag kan du släppa in honom i ditt liv. Och säga ett ja i ditt hjärta. Ja, Herre, ansa mig. Så att jag får bära den där goda frukten. Så att jag får vara till välsignelse för andra människor. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre, som är så mångfacetterat, Herre. Som talade så tydligt till de som hörde det första gången. Och som fortsätter, Herre, att utmana och uppmuntra oss, Herre. Och Herre, nu ber jag dig verkligen om att det vi har läst om idag, Herre, skulle hjälpa oss in i en resa, en vandring nära dig, Herre. Där vi på något sätt kommer till insikt om att du, Herre, har visat oss så stort, så enormt tålamod, Herre. Fader, så att du låter oss växa, Herre. Och du vill ansa våra liv, Herre. Och Fader, jag ber dig, hjälp oss, Herre, att få blick och få på något sätt se vad det är för frukter som växer i våra liv, Herre. Fader, jag ber dig, hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre. Och låt oss, Herre, hämta näring i dig, Fader. Låt oss hämta ljuset ifrån dig, Herre. Och låt oss, Herre, leva och suga upp, Herre, din andes regn, Herre. Jesus Kristus. Och jag vill be dig för oss som församling, som kyrka, som är den nya Israel. Som är satt här för att bära frukt, Herre. För att vara till välsignelse, Herre. För att vittna om den du är. Jag ber dig, Fader, använd oss, Herre. Ansa oss på det sätt du behöver, Herre. Fader, och även om det är svider och jag ont, Herre, så ber jag dig att du skulle göra det så att vi får bära ännu mer frukt, Herre. Fader, låt det ske. Jesus. Och Herre, sen ber jag dig också speciellt för den eller de ibland då, som ännu inte har sagt ja till och släppt in dig som sin trädgårdsmästare. Herre, som fortsätter klippa sitt eget träd och som börjar inse att det här blir ju inte alls så bra det skulle kunna bli. Herre, jag ber dig att det som du har lagt ner av längtan och hunger efter mer i tillvaron i livet, Herre. Att du, Herre, skulle möta just nu, Herre, med den eller de personerna, Herre. Och att du skulle hjälpa, Herre, dessa personer att fatta, Herre, modiga beslut om att bjuda in dig i sitt liv, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Nu ska vi fortsätta och tillbe Gud. Förbönsplatsen kommer vara öppen. Kanske har Gud påmint dig om en frukt i ditt liv som inte smakar så där jättegott. Kom då ihåg att Gud har tålamod med dig, men att han också vill hjälpa dig att ge utrymme för nya frukter att istället få ta plats. Förebedjarna, de har förberett sig under veckan och de vill gärna be tillsammans med dig. Så att du ska få blomma ut ännu mer. Och så att de där blommorna till slut ska få bli frukter. Vi lovsjunger tillsammans.